Ja, man ska ju inte klaga. Ibland så svarar vi lite slarvigt varandra det på frågan, hur mår du? Ja, man ska ju inte klaga. Och jag har funderat lite gärna på det där svaret som jag själv slänger ur mig ganska ofta. Vad ligger i de där orden? Varför säger vi så? Jag tänker delvis att det kan handla om att vi faktiskt har en insikt om att vi har mycket att vara tacksamma för visst har vi verkligen det. Så mycket att vara tacksamma för. Jag tänker också att det kan ligga någonting i det att vi tänker, ja, men om jag jämför mitt liv med många andra runt om på den här jorden, ja, då kanske det inte är så kämpigt ändå i jämförelse med så många andra. Men jag tänker också att det kommer också för att det kanske inte alltid finns ett intresse att höra, eller framförallt inte utrymme och tid kanske att stanna upp. Vi liksom möter varandra i förbifarten och då slänger vi ur oss det. Nej, men man ska inte klaga, det är bra. Men jag har också frågat mig om vi ibland italar oss att även Gud korrigerar oss med de här orden när vi kommer till honom. Ja, men du ska inte klaga. Tänk på allt du har att vara tacksam för. Men vad gör det i så fall med vår bön? Om vi tänker att det är så Gud tänker till oss. Riskerar vi då inte att just censurera vad vi säger till Gud? Korrigera till våra tankar lite granna så att de blir värdiga Gud. Jag menar, det är ändå Gud vi ska be till. Han som är skapare och av himmel och jord och är högt liksom, över allt annat. Man kan väl inte säga vad som helst till honom? Eller? Hur skulle vi annars be kring alla de sakerna i vårt liv som vi inte kan klä i andra ord än just klagan och förtvivlan? Vad annat kan man säga i mötet med de riktigt tuffa sakerna i livet? Någon som plötsligt går bort, dör, lämnar oss bara så där. Ett missfall, ett tredje, fjärde missfall. Sjukdom och död. Ekonomiska utmaningar man bara kämpar med år efter år. Eller världsläget som vi befinner oss i. Vad ska vi ta vägen med allt det som är vår kamp? Det spelar ju faktiskt ingen roll om andras kamp är värre eller mindre. Faktum kvarstår. Livet är liksom inte alltid guld och gröna skogar. Inte för någon av oss. Och idag så vill vi därför tala om just klagan. Och jag vet att det inte är ett vanligt ämne. Är det någon som har hört en predikan om klagan innan? Ja, två stycken. Det var förskräckligt. Nej, men det är ett ämne som kan kännas lite obekvämt, kanske onödigt, det där behöver vi inte bry oss om. Eller lite kontraproduktivt kanske, vad hjälper väl det att klaga? Men faktum är att Bibeln är inte på något sätt ängslig när det kommer till klagan. Bibeln snarare, precis som Jenny sa, ger utrymme för klagan. Den ger oss till och med flera förebilder i att klaga, och då framförallt klagan i bön och rätt upp i Guds ansikte. Och det är just därför som vi i alla fall vill ge utrymme för klagan i alla fall en gudstjänst den här terminen. Och vi ska ta rygg på en av de här förebilderna i den här predikan, nämligen Jobb. Och Jobbs bok finns i Gamla testamentet. Man tror att det är en av de äldsta böckerna i Bibeln som är nedskrivna. Och vi vet inte exakt under vilken tid den här utspelar sig, den här händelsen. Men vi tror att det förmodligen är under Abraham, Isak och Jakobs tid, det vi brukar kalla för patriarktiden. Så det är långt tillbaka och det utspelar sig i Mellanöstern. Och Jobs bok, om du har läst den så vet du att det är en lång bok, det är många kapitel, mycket dialog. Och det finns väldigt mycket att ta upp i hans berättelse och det som händer i hans liv. Och vi kommer inte kunna ta allt det idag givetvis. Men jag skulle ändå vilja göra några svepande och förhoppningsvis viktiga nedslag i Jobs kamp och hans liv med Gud. Jobb var en lyckad man. Han hade det bra på typ alla sätt. Han var djupt troende. Han var vad man skulle kalla en from man. Han hade stor respekt för Gud, en stor kärlek till Gud. Han var väldigt respekterad av dem han hade runt sig. Folk såg upp till honom liksom. Och så hade han en fin familj och dessutom var han mycket rik. Han hade gott om boskap och tjänare. Och det var ju så man var rik vid den här tiden bland annat. Men så rasar livet för Jobb. Krisen slår till och den slår till hårt. Det finns ju ett talesätt som är: en olycka kommer sällan ensam. Och så var det verkligen för Jobb. Olyckorna kommer på rad, kris på kris. Det börjar med att hans boskap rövas bort eller dödas, så att han inte har något kvar och han förlorar sin förmögenhet. Och tyngd av den här nyheten och bekymrad över vad som har hänt, så kommer den otänkbara nyheten som ingen förälder någonsin vill höra någon säga. Meddelandet om att alla hans barn har dött i en olycka. Ingen har överlevt. Han står ensam kvar. Och förtvivlad reser han sig och han river sönder sin mantel. Han skär av sig sitt eget hår. Kanske märkligt i vår kultur att göra så, men vi kan nästan ana förtvivlan. Det är ett uttryck för sorg i Mellanöstern den här tiden. Han har förlorat allt. Men Jobb vaktar liksom på sin tunga. Han håller ändå igen. Och han säger så här i början av boken: naken kom jag ur min moders liv, naken vände jag åter. Herren gav och Herren tog. Men lovat var Herrens namn. Lovat var Herrens namn, säger han mitt i krisen. Det är som att han håller uppe liksom sin fromhet. Han på något sätt accepterar kanske det som har hänt. Men det slutar inte där. Utan Jobb blir också svårt sjuk. Hans kropp fylls av så här varbölder och det kliar honom så fruktansvärt. Så det står att han tar upp lerskärvor från marken för att klia sig på de här såren som han har på sin kropp. Men Jobb fortsätter att liksom vakta på sin tunga. Han säger inget olämpligt. Inte ett ont ord till Gud eller om Gud. Inga vredesutbrott, utan till en början är det bara tårar. Och man kan ju ana att han är liksom som vi lätt blir i det första mötet med en kris. I chock. Vad ska jag göra med det här? Och Jobb har ju flera vänner. Och bland annat tre av hans vänner, när de får höra det här, att det här har hänt, så kommer de från tre olika håll för att liksom vara med Jobb och stötta honom i det här som han går igenom. Och till en början så gör de det som man bör göra i mötet med människor i svår sorg. De är tysta. Och de delar Jobbs smärta. De ser honom på håll när de kommer och de känner inte ens igen honom. Antagligen är han så, liksom, ja, man har ju skurit av sig sitt hår och han är liksom så förtvivlad. Och det enda de kan göra är att de gråter. Och de river också sina mantlar och de kastar jord över huvudet. Så det, och det är också ett uttryck för sorg. Och så sätter de sig ner med honom och de säger ingenting. De bara är där med honom. Jag menar, vad finns det egentligen att säga? Och man brukar ju tala om de fyra håna när man talar om att möta människor i sorg. Ni kanske känner till dem. De fyra håna, de är bra att lära sig. De står för håll om, häll i, håll tyst och håll ut. Alltså håll om den som sörjer. Om den inte vill hålla sig, så var nära. Bara stanna där. Var där. Häll i mat och vatten. Vi glömmer lätt att äta och dricka när vi sörjer. Men det tar så otroligt mycket energi att sörja. Och vi behöver ibland hjälp av någon som kanske lagar mat till oss. Eller säger, ja men ät lite grann. Håll tyst. Ja men försök inte komma med en massa förklaringar till det som det kanske inte ens finns några svar på. Och så håll ut. Det tar tid att sörja. Ofattbart mycket tid ibland. Men vi behöver hålla ut med den som sörjer och inte stressa på sorgen. Att nu får det vara över, nu går vi vidare. Liksom. Och Jobbs vänner, de orkar hålla ut och hålla tyst i en vecka. Sen så klarar de inte det längre. Därför att Jobb sjunker djupare ner i sin förtvivlan. Han tycks kanske hamna i någonting som liknar en depression. Och han önskar till slut att han aldrig skulle ha fötts. Att Gud aldrig skulle gett honom livet. Han skulle slippa det här som han har varit utsatt för. Och jag är säker på att vännerna, precis som vi så många gånger, ville honom väl. Men de är inte så mycket till tröst för Jobb. Utan de blir snarare stressade över Jobbs känslor. De blir snarare stressade över vad Jobb säger. Och försöker liksom tillrättavisa honom. De försöker just det här med att ge svar och förklara varför det är som det är. Och varför det som har hänt har hänt. Till en början så säger de till exempel, och nu bara samlar jag det de säger, typ. Ja, men det kanske är någonting du har gjort. Alltså, du vet, man får ju liksom det man sår, det får man skörda. Det kanske är liksom någonting som du helt enkelt bara förtjänat. Fruktansvärd sak att säga. Gud kanske fostrar dig med de här prövningarna. Du kanske behöver det här. Och vi kan ju ana att frustrationen växer och irritationen. Och till slut så brister det för Jobb. Men han vänder sig inte till sina vänner, utan han vänder sig till Gud. Och så säger han så här: därför lägger jag inte band på mig. Jag vill ge ord åt min smärta, klaga i min bittra förtvivlan. Om jag har syndat, vad gör det dig, du människornas bevakare? Varför gör du mig till mål för dina angrepp och tröttar ut dig med att slå mig? Och hans vänner får panik. Ja, men vad gör du? Du kan ju inte anklaga Gud. Han har rätt att göra vad han vill. Du kan liksom inte säga så här till Gud. Men Jobb, han är inte rädd. Han häver och häver och häver ur sig sin klagan. Och anklagar Gud gång på gång. Han fortsätter och han tar i. Han säger så här: när olyckan plötsligt dödar, hånler han åt de oskyldigas undergång. Världen är utlämnad åt en brottsling. Han gör dess domare blinda. Vem om inte han? Och så det här: jag äcklas över livet. Jag kan inte hålla tillbaka min klagan och jag vill ge ord åt min bitterhet. Du hällde ut mig som mjölk och lät mig stelna som ost. Att han hånler, att han är en brottsling, får man säga så till Gud? Men faktum är att det är flera faktiskt av de stora gudsmännen i Bibeln, till exempel Mose, Abraham, båda med stora uppdrag från Gud, liksom avgörande tider i historien. De skällde på Gud. De klagade, de tjafsade med Gud och de sa emot. Och Gud tålde det, precis som man också tycks tåla Jobbs ord här. Jag tänker att endast en person som är trygg i sin relation med Gud kan säga som hon verkligen känner och klaga till Gud. Men vännerna till Jobb, de blir fortsatt stressade av det Jobb häver ur sig. Och de fortsätter försöka korrigera och tillrättavisa honom. För de vill liksom, de är rädda för att Jobb ska göra Gud arg. Och då kanske det blir ännu värre. Ja, men tänk nu liksom efter så att det inte blir värre. Gud kan ju liksom, han har ju varit snäll i jämförelse med vad han skulle kunna göra. Akta dig nu så att du inte säger för mycket, säger de till Jobb. Och till slut blir Jobb även sur på dem. Och med syrlig ironi så säger han: ja visst, ja, ni är ju så kloka. Alltså visheten kommer dö ut med er. Ni ljuger och skönmålar. Kvacksalvare är vad ni är. Och så fortsätter han: vänd mot Gud. Blott två ting måste du skona mig för, så att jag slipper gömma mig för dig. Ta din tunga hand ifrån mig och låt skräcken för dig släppa. För din talan så kan jag svara. Eller ge mig ordet och bemöt mig sedan. Jobb är också rädd för Gud. Han säger till och med att han känner skräck inför Gud. Han säger det rätt upp till Gud: jag är rädd för dig, men jag vill att du talar till mig. Varför är det på det här sättet i mitt liv? Och då är det ju värt att fråga, att tala Gud och svarar Gud Jobb här? Nej, inte då, inte direkt. Jag tror att om man hade gjort det så hade Jobb förmodligen inte lyssnat. Det hade liksom inte gått att ta in vad Gud sa. För Jobb hade så mycket kvar att säga. Så mycket kvar att sätta ord på. Och det vet Gud, då lyssnar han istället. Sån är han, han vet hur vi fungerar. Och då istället blir han tyst. För oss som har upplevt Guds tystnad så kan det ju lätt upplevas. Inte minst när vi är mitt uppe i krisen i livet. Så kan det upplevas som ett avvisande. Som att Gud har övergett oss. Men tystnaden kan ju också vara ett lyssnande från Gud. Att han faktiskt vill höra när vi talar till punkt. Det är en stor skillnad på tystnad och tystnad. Den tystnad som blir som en mur mellan oss och Gud eller mellan oss och någon annan. En mur av allt det där osagda som vi inte sätter ord på men som vi vet ändå finns där. Och så blir det bara tyst mellan oss. Det blir kallt, det dallrar liksom i luften. Det är en sorts tystnad. Och sen finns det den tystnad som blir som en öppen dörr. Därför att man har sagt allt som behöver sägas. Man har satt ord på det. Och nu är man öppen nog för att kunna lyssna på vad den andra säger. Och någon har sagt någon gång att i tystnaden så återfinns Gud. Och jag tror absolut att det kan vara så att vi kan möta Gud i tystnaden och stillheten. Själv har jag upplevt det på det sättet många gånger. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att tystnaden inte på något sätt är en genväg för att möta Gud. Inte minst i sorg och smärta. Och besvikelser och bitterhet. Ibland och kanske ofta går vägen till mötet med Gud just genom att vi berättar. Att vi talar ut. Att säga exakt som det är. Inte minst kring de där sakerna i vårt liv som vi av någon anledning gör tabu av. Censurerar och liksom inte vågar kanske drifta med Gud. Kanske är vi också ibland rädda för Gud. Tänk om han inte är god. Tänk om han blir arg. Och så vill vi ju inte vara otacksamma. Vi har ju fått så mycket. Och så kanske vi också är rädda för. Tänk om det inte gör någon skillnad. Men censurerar vi och ignorerar så tenderar vi att växa just eller bygga de här murarna mellan oss själva och Gud. Och det blir lite som ni vet när man lägger ner jäst i deg och så lägger man en handduk över som ett lock. Och då växer ju degen och det vill man ju gärna när det ska bakas semlor till exempel eller bröd. Men lyfter man på det där locket så kommer ju degen börja sjunka ihop. Och det här är ju jobben förebild för. Därför att han rycker verkligen med allt han är av den här handduken. Drar av locket och sätter ord på sina känslor och sina tankar. Han säger exakt hur han upplever det. Och det är det här som vi behöver ta rygg på jobb i. Ta av locket på de sakerna i vårt liv som vi gärna gömmer. Ta ut det i ljuset. Sätta ord på det som är besviket i vårt liv. I slutet av Jobs bok så, när han har haft den här dusten med Gud så säger han liksom summerande: förr hade jag hört om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Förr hade jag hört om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Vad menar han? Det är inte så, och det märker man när man läser berättelsen, att han har fått någon så här vision av Gud eller så. Utan det verkar som att Job har fått syn på Gud, fått en större bild av Gud just genom det här samtalet med Gud. Just för att han har klätt i ord det som han känner så har han på något sätt mött Gud och hans relation har djupnat. Ni vet precis som det kan bli med en vän när man får liksom prata ut, reda ut ordentligt och man liksom kommer till ände av det samtalet så kan det också kännas bara, nu händer någonting i vår relation och det djupnar och det släpper. Och det djupnade för Job. Och det är därför vi också ska kunna våga vara modiga likt honom. För vi möter nog Gud som mest tror jag när vi just tar det där. Och det är ett modigt steg att släppa på masken och säga som det är. Att sanningen får komma fram. Hur den än ser ut, om den än är tacksamhet och glädje eller om det är klagan och ilsla. Gud tar det och han lyssnar på det och han möter oss mitt upp i det. Gud blir inte arg på Job. Den han blir arg på, det är hans vänner. Han säger så här i slutet av boken, i kapitel 42. Jag är vred på dig och dina vänner, säger han till de här vännerna som har kommit till Job då. Ni har inte talat sanningen om mig som min tjänare Job. Job, alltså han har ju sagt de mest hemska sakerna. Och de har ju verkat stå upp för Gud. Hur kunde det då vara så att Job var den som var sann? Han har ju sagt att Gud, eller att världen är utlämnad till en brottsling. Och han har liksom nästan utgett Gud för att vara en sadist. Vadå, är det sant om Gud? Är han en brottsling? Är han en sadist som älskar att förstöra för människor? Nej, rent dogmatiskt så är det såklart inte sant om Gud. Det är inte sanningen om vem han är. Han är ingen sadist, han är ingen brottsling. Men det var sant för Job när han sa det. Det var så han upplevde det. Och på det sättet så talar Job sanning. Det tillåter oss att inte alltid behöva liksom väga våra ord eller gå tillbaka och korrigera. Jag vet att det egentligen inte är så här, Gud, men jag upplever det så här. Utan vi kan bara rätt ut säga som det är. Det behöver inte vara dogmatiskt korrekt eller teologiskt tillrättarakt. Men det behöver vara sant. Det behöver komma inifrån och det behöver vara liksom du som talar, inte någon annans ord. Det är så vi möter Gud och det är det han förväntar sig av oss. Och Jesus har ju själv sagt att sanningen ska göra oss fria. Och det är också sant när det kommer till detta. Jag tänker inte att Jobs bok är nödvändigtvis en handbok i att vara gnällspikar. Liksom. Klaga över allt jämt och ständigt. Det mår ingen bra av. Men Jobs bok är snarare en stor tillåtelse till att som sagt tala sant. Säga som vi upplever det och känner. Och direkt till Guds ansikte. Han tål det och han vill möta oss där. Jobs tragedi är ju enorm och jag hoppas att förhoppningsvis ingen av oss ska få uppleva exakt det han fick uppleva. Men Jobs bok lär oss ändå också det här med att vi behöver gå bredvid varandra i de tuffare tiderna. För vi behöver varandra. Jag skulle önska att vi var en sån församling som, ja, men där vi kunde tala öppet och känna att det är högt i tak att säga allt. Säga som vi känner, även om det kanske inte alltid är helt korrekt. Men bara för att få det ur oss och så får vi ta det därifrån. Och kanske inte till alla och allt och jämnt och ständigt, men åtminstone till några. Kanske till sin basgrupp eller till några vänner i församlingen. Där man kan känna, men hit vågar jag gå och vara precis som jag är och vara i det som jag finns i. Och särskilt när vi befinner oss i sorg, att kyrkan inte ska behöva vara en plats där vi liksom, nej, dit orkar jag inte gå. Utan snarare att dit springer jag när livet krisar. Att vi vågar gå bredvid varandra i kampen, orkar lyssna liksom på det som kan vara sjukt stressande att lyssna på. Att hålla ut med varandra, gråta med varandra, sörja med varandra. Och finnas där, inte som Jobs välvilliga vänner och korrigera och förklara, utan mer som Gud och lyssna och gå med. Och kanske är det här någonting som du skulle utmana dig i under gudstjänsten idag eller senare när du kommer hem. Sätta dig någonstans. Gå en promenad tillsammans med Gud. Kanske finns det någonting i dig som du känner, ja, men det här har jag faktiskt bara hållit undan för Gud. Eller inte vågat ta upp i ljuset. Var inte rädd för att ta upp det med Gud. Och kanske skulle du just ta dig tiden att göra det. Och våga lita på att precis som Gud mötte Job och djupnade deras relation så kan han möta dig och fördjupa er relation. Nu ska vi be tillsammans och ska vi lyssna på en sång innan vi går vidare i nattvard och just också få komma inför Gud med allt som vi bär på idag. Herre, tack för att du inte vill att vi ska vara tillrättalagda för sakens skull. Utan att du är en sån tillåtande Gud. Att du är så generös. Att du vill att vi ska komma precis som vi är, Herre. Tack Jesus för att du vill möta oss. Inte bara i vår glädje och allt det som vi är tacksamma för. Utan också i vår klagan, vår förtvivla och i vår ilska. Och vi ber dig Jesus, hjälp oss att öppna våra hjärtan. Hjälp oss och ge oss mod att sätta ord på det som finns inom oss. Och tack för din trofasthet att du möter oss och lyssnar till oss. Amen.